Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. Scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. Full lineup den här veckan när vi ska ta lite titt tillbaka på de här tre första veckorna och göra lite hot takes från dem. Och vi ska också tippa lite av de här priserna som man brukar dela ut i slutet på säsongen, vilka som skulle kunna ta hem dem. Men vi börjar med att fråga Rickard hur läget är nu då, nu när du var borta förra veckan.
Utvilad. Så det är bra med mig. Det är ganska uppfriskande och det tycker jag alltid. Det är nästan härligt att missa ett avsnitt så att man bara kunna få lyssna liksom. Jag lyssnar ju sällan på avsnittet efter att jag har varit med och spelat in det. Men det är ganska trevligt att bara så här få lyssna på er två och prata fotboll i en timme. Så väldigt trevlig vecka här som har varit.
Härligt, härligt. Aha. Han börjar liksom smickra direkt.
Ja, väl, Lasse.
Hur mår du, Lasse?
Ja, det är jättebra. Det har inte varit så mycket fotboll. Det heller för mig. Det har varit musik och konserter. Så att, jag får väl försöka ta någon roll av att komma med hot takes från vecka två. Allt. Den här tid spå in i vecka fyra. För vecka tre så var det musikens tema och inte sportens.
Just det. Ja, men så får det vara ibland, va? Kan inte bara vara fotboll här i livet.
Nej, men det är också lite uppfriskande. Då extra sug att komma till nästa vecka.
Ja, visst. Och vi sa ju förra veckan att det var ju lite av en mellanvecka. Nu blev det ju i och för sig en del spännande grejer som hände ändå. Så det kanske var en bra vecka att missa några matcher om man nu skulle göra det.
Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Det är bara bra med mig. Känner mig taggad också. Ja, fast jag inte har gått på massa konserter och vilat upp med en vecka.
Nej. Det är bra. Bra att någon håller ställningen.
Exakt. Och vi sa att vi ska inte lägga så där jättemycket tid. Vi har pratat väldigt mycket matcher de senaste veckorna här, så att vi lägger väl inte jättemycket tid. Men vi kanske kan ta och lyfta någon match var här i alla fall från den veckan som var, innan vi går in och tittar lite mer med helikopterperspektivet. Så är det någon som känner sig sugen att dra igång oss med någon match som ni har sett?
Ja, men jag som inte har sett knappt några matcher kan ju dra igång en jag faktiskt såg. Och det var ju såklart att jag kollade på Cowboys Cardinals. Cardinals vann den med 28-16. Överraskande såklart. Men för att inte hålla på och lyssna med och prata Cowboys hela tiden så behöver vi inte haka upp oss på vad Cowboys gjorde dåligt. Utan kanske mer kolla in Arizona Cardinals här för att... Med lite perspektiv här så behöver jag inte sitta och svära över att de gör en bra match på Cowboys bekostnad. För att de gjorde väldigt mycket bra och intressant för det här laget har ju alla pratat om att de skeppar iväg all form av talang och bunkrar upp för och tankar och välja högt i nästkommande draft och bygga om. Men de har ju, nu var det första vinsten här, men en bedrövlig andra halvlek mot Giants gjorde att de inte vann den och de var även med i första, så att de har ju tendenser och det är ganska roligt att se hur liksom de gör det. Joshua Dobbs, quarterbacken här, det är ju inte någon som vi ska prata om MVP-status eller någonting, men man använder honom med det han kan göra. Han är lös och hal med bollen, kan springa med den och de sätter ganska enkla passningar på honom. Låg risk och ganska tryggt med honom. Och lite samma sak. Men alltså, nu är Jonathan Gannon här, nya coachen, 40 år ung. Och offensiva koordinatorn här var Drew Petzing, han 36 bass. Liksom, de här unga tränarna vill jag ändå lyfta upp för att det är ju lätt att prata om de här Andy Reid och allt vad de heter, de här spektakulära magikerna och sätta ihop fotbollsspel på offensiven. Men vad Drew Petzing gör där i offensiven, han gör ju också någonting på när han tar och gör enkla saker bra. Liksom, han försöker inte uppfinna hjulet. Man tänker att de unga ska komma in och vara så jäkla liksom pionjärer. Men inside zone, outside zone, screens. Inget konstigt att få det att sitta för dem. Det kommer inte hålla en hel säsong. Arizona Cardinals kommer inte vara något där lag som vi pratar om slutspel. Men bygger trygghet för spelarna. För att springspelet kanonbra. James Conner sprang jättefint. Dobbs såklart. Han sa Rondell Moore som är lite sån här wide receiver. Vad heter han? Han man gillar jämfört med Tevon Austin-typen som gör lite av allt möjligt. Och trots det enkla så tar de yards, tugga yards hela jäkla tiden. Jag tycker det var jätte... Nu ska jag säga att det var jättekul att se som var på mitt cowboys bekostnad. Men lite uppfriskande att se att det kan vara en konst att göra det enkelt också. Och få det att funka. För att även offensiva linjerna tycker jag starkt med Humphrey spelar jättesmart som left tackle. Fick Micah Parsons att se helt anonym ut. Och det var inte något sådär att han är grym, dominerande jäkel. Utan han bara lät Parsons springa ut och fortsätta springa och hänga med. Liksom enkla saker. Och rucken är på Johnson på andra sidan bra. Insidan av linjen spelar helt okej. Okay. Så att uppfriskande att se liksom ett lag med då mycket mindre talang än det andra ändå liksom gör saker med vad de har. Så att lite småkul med Cardinals trots att de såklart inte kommer vara ett lag att räkna med.
Ja, det påminner väl en lite grann det där också om att man liksom tror att man vet allting med den här ligan och ibland så blir man bara påmind om att ja, nästan vad som helst kan hända och kanske var det liksom ett av det sämsta lagen i ligan mot ett av de bästa lagen och det sämre laget vinner i slutändan. Och dessutom är det liksom ganska välförtjänt också. Och med en del marginal. Så att ja, det är nästan omöjligt att förutspå ibland.
Ja, och jag glömde lyfta dansken där, Hjalte Froholt, centern i Cardinals spelar jättebra också. Så att får man passa på att lyfta.
Det är ju kul också med tanke på hur mycket skit som Jonathan Gannon har fått inför säsongen och man har liksom hånat hans konstiga interaktioner med spelarna i deras så här, så filmer som de har släppt och något locker room, det här med att ta bussen hit eller vad fan var han pratade om. Att de liksom har varit med i alla matcher. De hade nästan lika gärna kunnat varit 3-0.
Precis.
Nu spelar de bra en hel match istället för tre kvartar som de gjorde mot typ Giants och Commanders som tappade. Så det är ju kul bara en sån sak också, att det är lite av en revenge-grej för ett lag som ni sa man räknade bort inför säsongen.
Verkligen, och det känns ju som de här spelarna då, de har ju också hört det här bruset såklart, att ja, men det finns ju inget av värde där. De tar ju fan det personligt såklart och vill visa upp att ja, vi kanske inte är Super Bowl bound, men fasen, vi kan också. Och det syntes verkligen. Så att, nej, all heder till Cardinals.
Verkligen. Och, ja,
kör du. Jag tänkte om jag skulle byta match, eller vill du säga något vidare om den?
Nej, kör.
Nej, jag såg Saints-Packers-matchen. Apropå då att hålla ut en hel match. Men det är ju också taskigt sagt kanske. Saints ledde den här matchen med 17-0 i halvtid, eller till och med ända in i fjärde kvarten. Men i halvtid så skadade sig Derek Carr. Inte för att Saints anfall såg direkt högflygande ut än med honom heller. De hade 7 poäng på en punt return touchdown. Men det i alla fall var bättre än vad det var när James Winston klev in och såg det plötsligt mycket skakigare ut. Den offensiva linjen där har ju inte riktigt mycket, får inte mycket press i springspelet och ger inte heller jättemycket tid i fickan. Så det hela Saints anfall dog totalt i andra halvlek. Och då kunde Packersen vända, framförallt spelade de ju bra i sista kvarten. Det såg inte bra ut under större delar av matchen. Jag trodde ju att de skulle kunna få lite mer gjort. Saints saknar ju Paulson och Debo, ena startande cornerbacken, men Alonte Taylor som spelade fick ju ganska mycket tv-tid för de attackerade honom ganska mycket, men han spelade jättebra. Sen hade han några flaggor som framförallt kanske blev kostsamma på de här sista drivesen som Packers hade för att vända. När Packers väl började liksom kunna flytta bollen någorlunda så såg det i alla fall bra ut. De hade ju två sina sista tre serier så hade de ju ett field goal och sen touchdown och sen en touchdown. Så då fick man kanske lite mer hopp igen. Och Jordan Love sa efter matchen att det spelar ingen roll. Det enda viktiga är hur vi avslutar, och jag känner mig jättebra i hur vi avslutade matchen. Sen hade de kunnat torska. Saints missade ett 46 yards field goal precis i slutet, så då hade han kanske inte känt sig lika bra. Men Packers kanske inte jätteövertygande vinst, och Saints ser vi ju att de är ingenting när de har Winston som QB. Det funkar inte. Sen tror jag inte att Carr liksom är någon lösning som lyfter dem skyhögt, men det var i alla fall markant bättre, tyckte jag, när Carr var inne än när Winston var inne.
Jag kände det att du nästan bromsade själv när du sa att Saints är ingenting.
Ja, men jag kände att det var lite väl.
Jag kan inte säga utan Carr, så jag får vända på det här väldigt snabbt och säga med Winston inne. Så att, ja, snyggt. Jag tycker
försvaret
nog
är ju fortfarande skitbra, men
ja, jag tycker nog man kan säga, kanske inte i de utropstecken, men jag kan säga att man kan i alla fall säga att Saints utan Derek Carr är ett betydligt sämre offensiv i varje fall. Ja. För att, det är lätt att liksom peta på Carrs brister, men det är också ganska lätt att ta upp att han är en ganska trygg QB i systemet.
Mm.
Nej, intressant match där. Det känns som att inget av lagen kunde springa bollen överhuvudtaget heller.
Nej.
Så att då är det ju svårare att hålla undan med en ledning där för Saints när man inte får igång någonting på marken heller. Starkt av Packers såklart. Jordan Love kanske inte, jag har inte sett hela den här matchen, men han spelade väl inte sådär jättebra kanske i de första tre kvartarna. Men han har ju gjort en bra säsong än så länge, och backar upp lite av det här självförtroendet han snackade om lite grann på försäsongen.
Och sen var det ju också mycket, alltså han spelade kanske inte jättebra heller, men hans receivers var ju inte särskilt öppna. Alltså Saints secondary spelade ju svinbra. Han hade ju inte kanske de lättaste liksom bollarna att lägga heller. Det var ju sällan det var liksom vidöppna receivers som han missade. Utan det var ju snarare att han var tvungen att trycka in dem i ganska tajta fickor, och så stod det någon. Nu kom det någon cornerback och slog ner den.
Jag såg när Chargers-Vikings-matchen. Jag och Lasse pratade ju lite förra veckan om de här 0-2-lagen. Det var ju lite av ett sånt där ångestmöte. Och jag tyckte väl att båda lagen kom ut och spelade ganska bra. Framförallt var det väl passanfallen. Herbert slutade ju med över 400 yards. Cousins hade 367, tror jag. Jefferson ännu en till match. Keenan Allen hade 18 mottagningar för 215 yards i matchen. Chargers vann ju den här på slutet, men den satt ju också ganska långt inne. När man liksom gav tillbaka bollen där till Vikings, så var tvungen att luta sig på sitt försvar. Och det blev ju en interception precis i slutsekunderna där, på en boll som studsade. Men jag tyckte att det var väldigt bra QB-spel framförallt. Nackdelen för Chargers är ju att man har ju ett totalt icke-existerande springspel. Jag tror att Kelly där, som var deras running back i den här matchen, när de inte har Eckler, sprang för 12 yards, var liksom lagets bästa rusher. Samtidigt som Herbert passade för över 400. Så att väldigt enkelspårigt. Vikings sprang i bollen hyfsat, men det brukar ju vara ett ganska enkelspårigt lag. Det är liksom Cousins till Jefferson. Och hög kvalitet på QB-spelet ändå, även fast försvaren såklart kunde ha spelat bättre än vad de gjorde. Cousins, som kanske fick lite mindre cred kanske än Herbert efter den här matchen, var ju under konstant press också. Alltså nästan varenda spel var han stressad, och löste det för det mesta riktigt, riktigt bra. Så att det var en spännande match, intressant, och väldigt, väldigt mycket passanfall. Skönt för Chargers att ta den här i slutändan, och Vikings ligger ju svettigt till där på 0-3 nu.
Här måste man ju också lyfta det som du sa, så här, de hade en chans i slutet och så bara blåste du förbi ett ganska kontroversiellt beslut av Chargers huvudtränare Staley där, att när de var det fjärde
på och fjärde.
Ett, ja, precis, på sin egen 24-yards-linje. Och så här, att jag förstår att man vill vinna matchen där, och det var under 2 minuter kvar, och att man liksom hellre lägger det i händerna på sitt anfall då, som är bra. Men då tar man ju samtidigt bollen från sin bästa spelares händer. Att man inte låter Herbert vara den som avgör, utan man ger det till sitt springspel som då har varit totalt dåligt hela matchen, för att man ska plocka upp den enkla yarden. Och så misslyckas man ju det förstås. Det är ju, Alltså det är så, alltså hur mycket analytics han än har, så har jag svårt att se liksom att han tycker att deras springspel som då har 10 försök, 11 eller 12 yards under matchen liksom med Kelly, att det ska liksom vara matematiskt liksom, jag ska säga, fördelaktigt att springa i det tillfället istället för att bara sparka ner bollen och hoppas att ens försvar inte släpper liksom en jättelång drive mot Vikings, så måste jag göra en touchdown då.
Nej, det kan jag absolut köpa. Alltså man kan ju gilla att de går för det, men som du säger, då kanske man ska spela till sina styrkor och faktiskt passa bollen på någon kortare liksom, säker passning snarare än att försöka springa upp den med det som kanske är lagets absoluta största svaghet istället. Sen måste vi såklart nämna Broncos Dolphins också, där Dolphins gjorde 70 poäng på det stackars håglösa Denver Broncos, och det är ingen har gjort så mycket poäng tror jag på 57 år som Dolphins gjorde i den här matchen. Man hade ju bland annat då Akane, rookien som sprang för 200 yards.
Ja.
Är det så man uttalar det?
Ja.
Ja, det märks att du inte var med på vår draft.
Chain.
Ja. Ja, ännu en jag lyfte högt där.
Ja, han var ju på våran gemensamma topp 5 tror jag någon gång.
Ja, men, vi ja,
det var ju du som drog upp honom.
Ja, och så rätt vi hade.
Ja, nu ser det verkligen rätt ut. Man sprang bra med båda sina running backs här, men det var ju framförallt bara en total dominans. Jag tror man hade över 700 yards också, så det var inte så att det bara var liksom Broncos gjorde massor av misstag, utan Dolphins var ju bara totalt ostoppbara egentligen.
Ja, jag såg början av den här matchen, tänkte dagen efter att jag ska sätta på sig en hel match, och så dum så jag är, så börjar jag se den. Vad ska jag se en hel match? Alltså, jag ångrar det snabbt. Men det jag såg där i början, innan jag liksom körde kondens på något, kändes som i början av matchen var tyckte jag Broncos var med ganska bra. Och så ganska liksom, ja men fan, nu vänder det med Sean Payton och Russell Wilson. Såg okej ut emellanåt. Så det var inte så liksom att de blev överkörda från start. Det var verkligen bara att hopp, nu får vi lägga in en ny växel här, sa Dolphin. Och så bara whoosh, så svepte det väl iväg. Så det kändes jättekonstigt, gjorde det. Till slut så är det väl någon sån här, vad är det man pratar om, kvicksan. När allt som går fel för Broncos.
Ja. Och jag skrev det i våran Slack där. Det är ju kanske rätt åt Sean Payton där, som att han då pratade om att det var ett av historiens sämsta coachingjobb förra året med Denver Broncos under Nathaniel.
Han får äta lite sån där humble pie.
Ja, verkligen. Ja. Det här är ju pinsamt, om inte annat.
Ja, inte hade liksom Hackett-ledda Broncos någon sån här match.
Nej, verkligen.
De har inte sett så att, jag håller med dig Lasse, de har ju sett bättre ut i perioder och framförallt i början på matcherna, även de första två matcherna, men sen har det ju bara totalt tagit stopp. Och i den här matchen, förlorar man med 50 poäng så finns det liksom inte så mycket att säga.
Tua Tagovailoa gör ju en bra match såklart, passar för 300 yard och 4 TD 0 picks. Men Mark White är ju den som kommer in och får perfekta ratingen här. 2-2 pass, 67 yard, 1 TD. Så han har 158,3 rating, Mark White. Alltså. Så det tar vi med oss som matchens MVP. Inte Shane eller Tua eller Tyreek Hill. Utan Mike White kommer in och bara
visar. QB controversy i Miami.
Direkt. Sitter de nästan och hoppas på en ny hjärnskakning på Tua så de får se Mike White.
Han är en legendarisk inhoppare, Mike White. Han hade väl någon sån där match i Jets också där, när han kom in och alla bara oj, vem är den här Mike White? Han helt, och sen fick han spela lite för mycket och det gick inte så bra sen, men så det var väl den stora snackisarna från den här veckan. Jag vet inte om det finns några andra resultat. Det finns klart massor spännande att säga om de andra matcherna också, men vi kanske nöjer oss där för den här
gången. Får jag säga en sak bara, en jätteliten snabbis, bara för att jag satt alla hånade hela den här veckan över att det är så jävla trist med sådana självklara favoriter, och så tittade jag på den här Pick'em, bland annat våran NFL-supporters Pick'em-liga, men också bara Pick'em generellt PSPN, så Texans, Colts och Cardinals som vann sina matcher hade ju respektive 3%, 4% och 2% av liksom alla som hade valt hade röstat att någon av dem skulle vinna. Så en vecka för underdogsen ändå.
Ja, kul.
Ja, nu frågar vi där, Mattias.
Ja, nej, men vad bra. Nej, men bra med picken där. Ja, jag gick 12-4 den här veckan, så jag börjar närma
gick
mig.
Gick du 12-4 den här veckan?
Jajamän.
Tog du något av de här tre lagen? Det är omöjligt.
Nej, nej.
Ja, det var ju jättesnyggt.
Det var fel på. Alltså jag tog igen lite där. Det är några matcher upp till dem i toppen där. Det vill ha inte den framför mig här, så jag kan inte säga vilka det är som leder. Men det är väl samma gäng som ledde i början på säsongen, gissar jag, som fortfarande går bra. Men vi kan ju uppdatera lite här kommande veckor.
Jag ligger ju där nere med dem som har missat att ta ut en vecka, så att, och inte missat att ta ut själv. Så att, ja, jag har en tuff resa framför mig.
Ja, nej, men det är många veckor på säsongen. Du är liksom som Vikings här eller något, Lasse. Du har fortfarande chansen.
Ja,
men vi har ju bara tre obesegrade lag kvar nu, och det är Dolphins, Eagles och 49ers då. Kan vara värt att notera kanske. Ska vi gå in och prata lite hot takes då? De väl varierande heta kanske, de här chilisarna som vi ska slänga ut här nu. Men jag kan börja om ni vill, för jag har en som vi precis har pratat om nyss. Och det är Tua som kanske blir bänkad nu mot Mike White här då. Men tänkte ändå att jag skulle lyfta honom lite i den här, för att han har ju ändå fått väldigt mycket skit under sin karriär, och jag skulle säga att han fick det även i fjol i perioder, trots att han spelade väldigt bra. Men han liksom ledde NFL i passer rating förra säsongen och i yards per försök, och i år så leder han i passer rating igen, och jag tänker någon gång måste man nog kanske släppa att han är kass liksom, och för det tycker jag att han bevisat bortom allt rimligt tvivel att han är ju absolut en bra QB i den här ligan. Sen om han är liksom uppe bland den absoluta toppen, det kan man ju alltid diskutera, men nu har han spelat så pass bra, så pass länge, i och för sig ett bra system med bra spelare omkring sig, men passningarna ska ändå kastas så att säga, och även den här korta säsongen så har han ju gjort många riktigt, riktigt svettiga passningar också, och just den här senaste matchen här kanske han inte behövde anstränga armen för mycket, men han är ju bara väldigt, väldigt stabil tycker jag, väldigt placeringssäker med sina bollar, har ju inte den största armen, men liksom levererar med bra timing, bra träffsäkerhet och liksom tar bra beslut hela tiden, och anfallet med honom där vid rodret är ju otroligt bra som de visade den här veckan. Så jag tycker att han kan vara värd och bli visad lite mer respekt än vad han har blivit än så länge i sin karriär.
Ja, nu är jag jättetråkig att liksom ta rygg på din hot take här med just Tua här, som är någon form av bevis kan jag inte säga, för att det sysslar vi inte med, men en, i varje fall någonting som styrker tesen om att man ska ha tålamod med quarterbacks i NFL. Det är inte lätt att ha det. Det blir svårare och svårare för varje år, känns det som. Nu ska de nästan in och starta innan de har blivit draftade för laget. Men jag tror det var du som delade någonstans, Mattias, här statistik och mer förbannad statistik om hur det har sett ut med åldrar och sånt på quarterbacks genom de senaste 10-15 åren, och det är ju så att den har ju gradvis gått neråt hela tiden. Om man bara backar bandet 5-6 år så var det ju snittåldern över 30 år, och nu är den runt 27 år liksom, och det kanske inte låter så mycket, men det är mycket mindre rutin framförallt som startar i NFL när det kommer till quarterbacks i en annan mätning där. Som du också delar, snor ju din hot take helt här, Mattias. Men, så i år så är det 15 startande QB från vecka 1 räknat, men det har inte så mycket. Och då är Aaron Rodgers inräknade detta. Så är det 15 stycken som bara har 1-4 års erfarenhet. Och om man då tar de som har 13 plus år erfarenhet, så var det bara 2 stycken här. Och året innan 5, året innan 6, 7, 8, 9. Så att gradvis ner både åldern och rutinen på quarterbacken. Och där tänkte jag då gå tillbaka till det här med Tua Tagovailoa som du är inne på. Att det var så väldigt lätt att kasta skit på honom tidigt i hans karriär. Men det här tyder ju på någonting att ja, ge dem tid för fasken. Även om de inte startar, ge dem tid ändå. Så som packar sig upp med Love här. Så för just nu är de unga, orutinerade och kan inte systemet fullt ut och inte vana vid den enormt mycket tuffare nivån det är NFL än college. Och sen är det möjligt att Zach Wilson inte blir bra. Det kanske är befogat att skrika vad han gör, men när det börjar gå tufft för Young till exempel i Panthers som nu gick ner skadad lite, så man ser den här Tua-grejen gå igen med honom. Alltså han ser stundtals jättebra ut, så att ta det lugnt, ge det lite tid, för ja, det är rekordungt med quarterbacks och vi behöver ha ett mer tålamod.
Ja, men det syns ju också på spelet, det är ju liksom väldigt upp och ner vecka till vecka. Den här veckan hade vi många QB som spelade bra, men jag vet att vi satt här någon vecka efter, var det kanske vecka ett där, när vi satt och pratade om hur få bra QB-prestationer det var. Och det är få som är liksom bra varje vecka, och det beror ju kanske på att vi inte har så många jätterutinerade quarterbacks som spelar just nu.
Man vill ju slänga in i de här rutinerade, vill man ju slänga in Geno Smith och Goff också förstås i de här, så att ha inte för bråttom. Eller åtminstone bra. Att låta spelare marineras i ligan, inte bara så här, kasta iväg dem om de inte lyckas.
Ja, alltså det är ju jätte, och jag sitter inte på något sätt på en hög SS. Säga att jag har rutin, jag sitter också och slänger dem under bussen alldeles för tidigt, men, och det är ju jättekul att spekulera kring draften, att ja, nu byter de upp och tar en QB här, och så går det 2 år så gör de samma grej igen här, och då som du säger Rickard, det går att kolla i NFL också, hitta quarterbacks, Geno Smith som du säger, Goff, ja vad fan, Mike White då, om vi ska dra det till det extrema, men alltså det går att göra så som Saints gjorde, att man tar en car. Det är inte lika spännande som den här hypen kring en nummer ett, när man liksom, när allting är möjligt. Men jag vågar nästan säga att allt som oftast så slår det mer väl ut, i varje fall kortsiktigt.
Då tar jag vid vid en av de här hot takesen, och det är ju att Bears huvudtränare Eberflus kommer få sparken här mitt i säsongen, för jag tror att det kommer gå åt helvete så som det ser ut och har sett ut. Så ser jag på att han inte kommer överleva säsongen ens, så någonstans mitt i. Och då blir det intressant att se vad som händer med Justin Fields, för jag tänker mig att så som han avslutade förra året, man tänkte att det kunde bli något. Så som det har sett ut nu, hans kommentarer om att han inte, att liksom coaching är en del av det som gör att det inte funkar för honom, att han vill spela med sina instinkter, säger någonting att så här, de måste på det här året bestämma sig för om de ska behålla honom eller inte. Och det verkar i alla fall så att oavsett vad man tycker om liksom, alltså jag tycker att Eberflus har misslyckats som huvudtränare där, så han skulle jag välja att gå vidare från om jag kunde. Och då behöver man sen utreda ifall man vill liksom, är Fields någonting att hålla kvar eller inte, för de kommer att ha höga draftval, 2 stycken eventuellt till och med, så de kommer ju kunna välja en QB. Och då behöver man ju veta det med Fields. Och då kommer väl det liksom kopplat till det där med tålamodet, hur mycket tålamod orkar man ha? Nu är han bara inne i liksom, ett andra år. Om man ska liksom prata redan om att välja en ny QB om man har möjlighet.
Är det andra året bara, inte tredje?
Är det hans tredje? Ja, förlåt. Ja, nu är det hans tredje. Ja, ursäkta. Ja. Ja, men ändå. Samma grej. Ja. Det är liksom hur man, och jag sitter ju också där och tycker att nej, men de borde gå vidare. Det här, det kommer aldrig bli någonting om honom. Så det är ju lätt att säga att man behöver ha tålamod, men det är ganska svårt att sitta och vara tålmodig i de här besluten.
Exakt, det är ju det liksom, nu har jag suttit och predikat att man ska ha tålamod, och så sitter jag och hör det du säger och tycker att det är fullt logiskt att eventuellt gå vidare. Men liksom allt måste man också se till sammanhang. Du nämner ju där att går det käpprätt åt skogen för Bears, så sitter man där man kanske inte behöver liksom skeppa huset för att ta en supertalang som quarterback, som mycket tyder åt att det kommer vara i år. Så alltså bara för att en tendens, så behöver man inte följa den slaviskt.
Nej,
och som man säger där, det kanske inte har varit liksom, systemet har inte riktigt alltså varit så som han vill spela, och då kanske det får man ju titta lite grann på coachingstaben också, för det är klart att han har grejer som han gör bra, sen så kanske han finns grejer som han inte gör tillräckligt bra, och ja, det är väl upp till honom liksom att visa att han klarar av att stå från fickan och läsa spelet lite då och då. Men han är ju lite tveksam i sina beslut, och det pratades ju om det inför draften också, att han tog beslut ganska långsamt, kände sig inte alltid trygg med hur han läste försvaren, och det är ju precis det vi ser nu också från honom, att det går liksom för långsamt innan han liksom får ut bollen, och sen så blir det negativa spel istället. Men det där måste ju coacherna liksom liksom lyssna på och ta till sig, och ändå försöka hitta sätt där han kan vara framgångsrik på något sätt. Och sen får ju han växa i det liksom, för han måste ju också utvecklas såklart. Men det verkar inte riktigt funka mixen.
Nej, men jag tänker också, det går ju också att spinna vidare på det. Alltså, ett lags förlust är ett annat lags vinst på något sätt, eller en annan coach vinst. För att ta då Justin Fields, då kan man återigen ta det exemplet att ett annat lag som Burkube, de kanske ser att de har coachinget som kan få Justin Fields att funka. Skeppa inte huset då, draften. Ja, han lite billigt. En annan Kyler Murray i Cardinals nu, om de skulle ha den möjligheten att drafta högt, då kanske det blir av med Kyler Murray. Då kan man ju kolla åt det hållet också. Bara för att de inte har lyckats i ett lag. Du tog upp Gino Smith här, Rika, som exempel. Så är det ju ingenting som säger att de automatiskt inte gör det i nästa lag. Och kan man då få dem billigt, så kan man ju lägga in då att där kan man ha tålamodet också.
Intressant att du tar upp just Kyler Murray, för de två är ju ganska lika i sitt stil. Precis. Och lite lik en annan QB som inte spelar särskilt bra just nu i Deshaun Watson, att det är så här QB som kanske är som bäst när det är så här off-script-spel, när saker och ting inte riktigt är designade, utan mer att de får så här se planen och liksom bara kör på, liksom lös den här situationen. För det är det som, när Watson var bra i Texans, så hade jag synpunkter ofta på att jag tyckte att anfall såg ut att vara totalt kaos, men det var väl kanske medvetet då, för att det är det han trivdes bäst i, att kunna få bara spela lite instinktivt. Men jag förstår också att man som tränare tycker att det är otroligt frustrerande att ha en QB som inte liksom löser det som man säger åt dem att göra, om man då jämför med typ en Tua eller en Brock Purdy eller de här QB:erna som är liksom skapta för ett system.
Ja.
Jag kan ta en annan liten tanke som jag hade här i veckan, och det var väl kanske det här med rookies och vilka vi ser imponera, och kanske framförallt på anfallssidan tycker jag att ändå att det är lite oväntade spelare som har dykt upp. Vi har pratat om Puka Nakua tidigare, CJ Stroud är kanske den quarterbacken som har sett bäst ut, eller det är den quarterbacken som har sett bäst ut. Han gick ju inte sent i draften, men han var ju inte den mest hypade direkt, och han fick ju också ganska mycket kritik där under draftprocessen, och det kändes som många var väldigt skeptiska. Marvin Mims har vi pratat om, receiver lite grann, som spelar väldigt bra för Broncos. Sam Laporta spelade ju väldigt bra mot Seahawks när jag såg Lions, och var ju väldigt bra senast, och har ju nu tror jag uppe i 18 mottagningar än så länge för Lions, och spelar väldigt bra också. Så det är liksom lite oväntade playmakers. Det är klart att det finns liksom andra spelare som också spelar bra, men man tänker ändå att de här högst draftade spelarna är de som verkligen ska ta plats. Men Jackson Njigba till exempel, och Jordan Addison, ganska osynliga än så länge. Den som imponerar mest av de där högt draftade receivers är väl Safe Flowers kanske i Ravens. Men annars är det ganska sådär lite senare draftade spelare, kanske andra, tredje, fjärde rundan som syns mest än så länge, tycker jag.
Men kan inte det ha att göra med då att om vi tar i varje fall topp 10 draftvalen, kommer ju oftast in i ganska sunkiga situationer. Det finns ju en anledning att de väljer där uppe, de lagen. Medans, ja, nu kommer väl inte Puka Nakua in i en jättebra situation i Ravens heller. Men kan det inte vara generellt så att, ja, hamnar du i Chiefs som en running back som det var förra året eller någon var förra, så hamnar du i en väldigt, väldigt tacksam situation och kan då år ett visa liksom ett utropstecken. Så jag tror nog, liksom, det är kul, jag håller helt med dig, att det är jättekul att lyfta dem här, och kul att se liksom att sådana som dras ut lite lägre lägger så stor vikt vid det. Men jag tror det mest rättvisa är att se det över ändå ett rookie-kontraktsår eller cykel. Alltså att du får nog kolla på det på 3-4 år när ett lag hinner liksom forma sig också. Så att det är klart man kan kanske gnälla på Jackson Smith och Njigbo, och ja, han kom faktiskt in i en väldigt, väldigt bra situation i Seahawks, men tror man får ge det lite tid.
Lite konkurrens bara, kanske precis som Addison.
Ja, men precis. och liksom Jamie Gibbs, som vi alla då har trott, kanske får se lite mer av. Man kanske får ge dem lite tid, det tror jag. Sen är det jättekul med sådana som Sam Laporte och sådana som är lätta att gilla, och se att de liksom tar kliven snabbt, men ja, jag tror det, trots att det är roligt, så tror jag det är för tidigt och framförallt att kanske såga de lite högt valda spelarna.
Jag tycker fullt rimligt att vi 3 veckor in bara skriver bast på alla som är sämre än Puka Nacua. Alla receivers som har färre yards som honom, så bara bast överallt.
Faktiskt.
Ja, Seahawks fans sitter och säger, men de här Puka Nacua fanns ju kvar när vi valde Jack Smith.
Ja, tog vi inte honom. Ja.
Men vi har ju Bobo i alla fall, som gjorde en touchdown
här senast. Ja, det är så jävla. Gjorde han det?
Ja, skitsnyggt.
Ja, jag säger ju att han är huvudsvaret. Pro Bowl bound. Ja, vad gott.
Riktig garbage time touchdown. Men ja. Det var snyggt.
Ja, då ändrar jag min offensive rookie och det ger här lite. Ja. Ja. Mike Bowe.
Ja, har ni något mer som ni har funderat på?
Ja, får jag ta en som är lite taskig mot Lasse här, eller?
Gärna, det behövs mer.
Det är ju att jag är orolig över vad som kommer att hända med ditt Dallas försvar här nu, när Trevon Diggs är skadad. Det finns gott om bra spelare på försvaret, men han var med marginal er bästa cornerback, men inte bara det, utan också liksom det här som man jag kanske snör in mig för mycket på, med så här tone setter är han ju verkligen, och liksom en energiklick i det där försvaret, som det kändes som att det kanske var det som saknades senast, jag vet inte, men han är ju så viktig i så mycket, det här med att han kan hålla sin gubbe. De ger honom ganska mycket ansvar, och han har också en förmåga att suga åt sig ett par interceptions som kan vara sådana stora matchavgörande spel som kommer att behövas i ett slutspel. Så där är jag lite orolig över, för det vi pratade om, eller ni pratade om det här försvaret förra veckan, och vi gjorde det veckan innan också, att det ser så otroligt jävla bra ut. Så det är ju, kan man kanske inte vara så otroligt jävla bra. Kanske kommer vara jättebra, men inte bäst utan Diggs.
Nej, det är klart att Diggs kommer saknas. Det är inget snack om det. Men jag är inte så jätteorolig. Det som var, det var inte där man sårade Cowboys. Det kanske mer då indirekt att han saknades, för att det var vårt springförsvar som var helt horribelt. Klarar inte av inside zone och outside zone som jag pratade om, som Connors gjorde det bra. Och där, även att Diggs kanske går upp och sätter in i tacklingarna, där är ju inte på något sätt hans styrka. Men det kan ju också vara liksom att de linebackers och safety backar av och behöver hjälpa till lite mer på cornerback-situationen, och då kan inte backa upp springspelet. Så att absolut kan det påverka också. Jag är inte lika orolig för det. Jag har ju blivit sån här, det är nästan som att Dan Quinn är min sektledare och jag följer han till stupet. Så att jag är helt så här hypnotiserad fram tills liksom stupet är där.
Men det är väl något att hålla koll på i alla fall, tycker jag. För att det är klart att det blir lite av en extra risk där. Och springförsvaret måste ju verkligen ordna upp sig, man också kanske tappar lite kvalitet i sitt passförsvar så där. Men man kanske inte ska vara superorolig för Cowboys. Jag hade någon tanke här om att det är ganska få lag som verkligen har övertygat än så länge. Men det är ju också tidigt på säsongen, så man kanske inte ska dra för stora växlar av det. Utan det känns ju som att det är ganska jämnt, och precis som vi pratade om med QB, sådana här många lag som är lite upp och ner, och det är få lag som har spelat bra varje vecka. Vi pratade om de här 3-0-lagen. Så är det ju Dolphins och 49ers framförallt kanske som har spelat väldigt bra sett över hela säsongen. Eagles har ju varit bra under alla sina matcher, men har ändå liksom haft lite sådär hackigare på anfallssidan än vad man hade i fjol. och Cowboys som föll nu och ja, det är lite liksom, det är svårt att hitta de där riktiga topplagen, men vi är ju bara tre matcher in. Man får ju tänka på att vi hade flera lag förra säsongen som avslutade med typ 10 raka vinster och sånt där på slutet på säsongen, så att det är ju en lång säsong, och man har ju gott om tid att liksom få ihop det, även om lagen som man tänker ska vara riktigt bra.
Ja, det är ju inte så många obesegrade lag, som sagt. Vad sa du, att det var tre stycken obesegrade lag?
Ja, exakt.
Riktigt. Även fast de kanske har övertygat just de tre. Eagles kanske inte jätte, men man har ju vunnit sina matcher. Men 49ers har varit väldigt övertygat och Dolphins har ju varit det. Men det känns som att i fjol så pratade vi om att det var en väldigt stor klyfta mellan de bästa lagen och de dåliga lagen. Det var ganska tydligt att man kunde hitta liksom 8 jättebra och 8 jättedåliga. Nu är det kanske svårt att hitta de här 8 jättebra lagen. Alltså som sticker ut mycket mer än, menar jag då. Det finns ju fortfarande bra lag som inte är obesegrade.
Nej, Bills till exempel som har spelat väldigt bra de senaste veckorna.
Till exempel.
Ja, vet inte om vi håller med takes där. Har vi det?
Jag ska spara den till veckan som kommer.
Mm. En liten en sån där, vad heter det? En liten tease.
Jag ska slänga 30 minuters reklam här nu. Första gången på den står det bara reklam bara för att gotta in min cliffhanger.
Vi hoppar till lite priser då. Yeah. Vi ska tippa lite vilka som kommer stå på toppen. Herre på täppan i slutet på säsongen här. Bland spelare och kanske någon tränare vi trycker in där också. Och vi har väl kört de här klassiska MVP, offensivspelare, defensivspelare, offensiv rookie, defensiv rookie, coach. Och sen så funderade jag lite på vilka som skulle vinna i de statistiska kategorierna, men insåg att det blev inte så himla rolig lista. Så jag vet inte vad vi vill börja med någonstans. Ska vi börja kanske nerifrån då och köra liksom coach och sen rookie och sen offensiva, defensiva och avsluta med en MVP då? Tror du om det? Vad har ni för coach som ni tror kommer stå där på slutet och prisas?
Ja, sektledare var jag inne på där med Dan Quinn. Jag får ju sådana goa vibbar. Jag får vibbar av Mike McDaniel i Dolphins här. Mm. Framförallt tror jag det är hans briller. Jag är väldigt så här insnöad på det här Davidianerna. De i Waco, om ni kommer ihåg det, eller sett dokumentärer där, den här religiösa sekten som bunkrar upp med vapen och så kommer FBI och så börjar det brinna och så blir det ett helvete där. Han, sektledaren där, David Cornish, såg lite ut som Mark McDaniel gjorde. Och så jag tänker hela tiden när jag ser Dolphin att de har en god sån här religiös dåre som coach. Och det är det som krävs, tänker jag, att bli coach of the year, förutom att han leder sitt lag jävligt bra. Så jag tar då the branch of Davidians, Mike McDaniel som årets coach.
Är det i min kandidat också.
Ja, min också tyvärr.
Med samma motivation eller motivering som mig.
Jag vet inte, kanske inte riktigt där jag är. det känns ju som att anfallet är så otroligt bra just nu. Och i det här coachträdet från Shanahan och McVay och de här, så är ju det här... Så tycker jag att Mike McDaniel med liksom, innovation i anfallet just nu står i täten. Jag tror att det här anfallet kommer vara så här bra hela säsongen. Nu pratar vi i och för sig om ett Dolphins-lag som tappade lite mot andra halvan förra året. Men jag tror att de känns mer välrundade. De har fått igång ett springspel som kanske saknades på ett sätt i fjol. Jag tror att man bara kommer så här bli imponerad över deras offensiv under hela året, och då är det svårt att ge det till någon annan, framförallt om de vinner så mycket matcher som de har börjat med nu i alla fall.
Jag tycker alltså, nu går jag ju efter hur den brukas ta ut coach av det, för jag tycker ju att man borde släppa lite på det där med antal vinster. Man kan till exempel då ge Jonathan Gannon det, om han skulle gå sju vinster med Cardinals, och så tycker jag han är värd att vara med i.
Ja, han kommer ju inte vinna det.
Nej, nej, men ponera att alltså, den typ, för det händer ju aldrig. Andra lag har ju gjort det. Kolla Giants förra året med Devil där. Han borde ju vara med som nominerad där. Så funkar det ju inte i NFL. Där är det de som går långt, liksom, vinner mycket. Så utgår man från det perspektivet, så tycker jag det är Mac McDaniel. Annars så kan man nog ner och pilla i andra som en sån som Pete Carroll till exempel. Det är trött och tråkigt att dra upp en sån gammal stofil, men det han gjorde med Seahawks förra året, och om man nu kan något sån här återskapa det igen, liksom, imponerande gång på gång. Så att, ja, men med de kriterierna så tycker jag vi alla är inne på något.
Och han är ju också lite som en karaktär, lite charmig, och han är också liksom playcallen i anfallet, så han har ju mycket som går för honom där. Han hade något citat här ju nu när de hade vunnit över Patriots, va? Så hade de fått fråga om det var svårt att vinna över Belichick, så hade han sagt att han är vuxen och leker med Lego. Det var svårt att hitta en tjej som ville gifta sig med honom. Det var inte svårt att vinna över Belichick i en fotbollsmatch, var hans svar på den frågan. Så att han är ju... Ja, han är lite av en citatmaskin också. Så det kanske hjälper i en sån här tävling. Man får lite uppmärksamhet. Om vi ska hoppa till Defensive Rookie of the Year, så kan jag börja. Jag sa ju att Devon Witherspoon skulle vinna den för Seahawks, och efter hans start på den här säsongen så står jag nog fast vid det, att han fortfarande kan vinna. Han var riktigt bra senast här. I och för sig mot lite sämre motstånd, men gjorde det riktigt, riktigt bra. Och jag tror att han har en god chans fortfarande, en position också som man kan racka upp lite stats på också, om man får till det.
Ja, det står ju mellan honom och Will Anderson för mig, någon av de två. Tycker att Will Anderson också har sett jättebra ut redan. Och också lite, jag var inne på lite samma spår, den typen av position som vinner det här. Och sen så är ju det är lite som du pratade om, Lasse, det här med tränarna, att det gäller att vinna mycket matcher, så brukar det också tyvärr vara också så, är man högt draftad så brukar man också få lite extra skjuts in i den här typen av priser.
Jag vill vänta och se. Jag vill se lite mer av Jalen Carter i Eagles. Det har varit kul med en stor, tung D-tackle som tog det här priset. Och jag tror han kan ha en riktigt fin säsong. Annars var jag inne på en riktig dagkort i Christian Eisen i safety i Tampa Bay Buccaneers. Rutgers-spelaren, han har fan börjat riktigt bra i backs. Jag tror han har två eller tre picks redan på sin safety-position i... Och eftersom man, jag kommer inte ens ihåg om man draftar det, eller om man är unrestricted free agent, så är det ju inget snack om honom. Men håll ögonen på honom.
Ja, och Carter är nog ett ganska bra tips där också. Han har ju faktiskt fått ihop lite sacks och sånt där också. Så att det går ju att få lite uppmärksamhet på den positionen också. Gonzalez i Patriots har spelat bra också.
Ja, han tänkte jag också.
Emmanuel Forbes i Commanders har spelat bra också.
Ja, verkligen.
Ska vi hoppa till offensiva sidan då?
Ja, det är La Puka, va? Puka Nakua som är receiver för Rams. Ja, fan, det krävs inte mycket mer för att vara en legit chans. Jag får stå fast för Bijan Robinson. Om man nu inte ska bara kolla ner sig på stats, så ser jag hur han är på plan. Tycker jag talar sitt tydliga språk. Sen det var en change som vi pratar om här nu. Det är lätt att ta med henne i diskussionen efter denna veckan. Två receiving touchdown och två running touchdown och hur helsike så mycket yards, så är det ju lätt att lyfta honom. Och är det då vinner segern med Mike McDaniel här och vinsttåget Dolphins, så varför inte?
Ja, Bijan är ju en självklar favorit för mig. Och så som det du säger, så som man ser dem spela, men också bara hela identiteten av laget, tycker man ju också bara har liksom förstärkts av att han är där på plats. CJ Stroud är väl en QB som har börjat bäst än så länge, och framförallt är hel nog att spela. Say Flowers har ju skrapat ihop en del yards, så tycker jag att han ser jättebra ut i Ravens. Så nu får vi se vad de, om de lyckas vara till produktiva, för att han ska liksom, det krävs ju ändå en viss typ av stats i det. Men
Det
är
kan
väl
även
då.
Vikings rock receiven såg ut att Jordan Addison hade lite sprött i sig förra matchen, så lägga till han då om vi lägger till sig Flowers, tänker jag.
Han dök framförallt på liksom en drive där det känns som att han fångade typ alla passningar.
Ja, precis.
Ja, nej, men jag tycker ni har nämnt alla där. Flowers tycker jag är en bra chans att ta den ändå av alla de där som ni nämner också, för att jag tycker att han har seglat upp och liksom blivit Ravens nummer ett receiver väldigt fort där och ser ut som liksom den klart bästa receiven de har. Så får vi se hur mycket. Ja, de är ju inte det lag som passar mest så där. Så statistikmässigt så kanske det blir svårt att hänga med om några av de andra och Bijan har en bra säsong och Stroud fortsätter kasta liksom för 300 yards per match. Då blir det ju kanske svårt, men ingen att lägga till förutom det ni redan har nämnt.
Ja, men nu blev väl han borta säsongen ut i Chargers, va?
Mike Williams.
Ja, spännande att se om han kan kliva fram Mark Quinton Johnson eller Johnston som valdes högt receiven också. Få större ansvar. Får se. Kanske får ta det här klivet nu då. Men jag har väl inte direkt övertygat än.
Nej.
Nej.
Nej. Jag hade inget med det.
vad hade vi med för olika... MVP jag vet, eller vill du ta det sist, Mattias, eller?
Ja, det kan vi ta. Vi kan ta Defensive Player of the Year.
Ja. Miles Garrett. Behöver jag motivera det?
Nej, inte direkt kanske.
Han har sett jättebra ut. Jag tycker också att typ, det här det är något spel nu mot Titans där han håller på att byta, springer fram och tillbaks från och liksom stå på höger sida sen till vänster sida till höger sida och så flyttar liksom Titans måste så fort när han springer över till vänster sida då liksom gör de en audible och skickar över sina två tight ends för att ställa sig på den sidan för att de ska blockera honom och springer över till andra sidan så gör de samma sak tills liksom tiden tar slut och de behöver ta en timeout. Jättelustigt. Men det säger också någonting. Nu är de har ett försvar i Browns som ser fantastiskt ut och kommer vara aggressivt nu och då kommer Garrett säkert få otroligt mycket produktion och han ser ju svinbra ut så det finns många alternativ förstås, men jag tänkte Garrett direkt.
Michael Parsons såg så arg ut, han satt och kokade över att det inte funkar i försvaret för Cowboys nu, så att hade han en dålig vecka här så är jag övertygad att resten av säsongen nu är en reaktion. Jag säger Michael Parsons trots att Humphrey ägde honom senast.
TJ Watt slänger väl jag in där då, kanske, som också har fått en jättebra start här på säsongen och var ju riktigt bra här senast också för sitt Steelers och är väl en av de där spelarna vi pratade om, han och Highsmith där är ju en riktigt bra duo, men Watt är ju den riktiga stjärnan där såklart. Offensive Player of the Year, där finns det ju mycket kandidater och jag landade väl kanske på Tyreek Hill här, att det är han som kommer ta hem den. Känns som en position som ofta vinner det där också, receiving-ledaren. Och även fast vi har lite förhoppningar om Bijan och gänget så tycker jag det är svårt att hitta någon running back där, kanske McCaffrey, men annars få som liksom utmanar de här super-receivers som vi har just nu.
De två du sa, det tycker jag det är Tyreek Hill och Christian McCaffrey som gör upp om detta nu. Det känns inte som någon annan ska vara det. Det beror på liksom hur mycket man får ut, eller hur mycket Justin Jefferson kan göra om Vikings börjar rasa här. Men Tyreek Hill och Christian McCaffrey känner jag mig jättetrygg med.
Ja, det är väl om jag skulle säga också. Justin Jefferson som sagt, det är, men det är ju, jag tror inte heller de kommer vinna så mycket match att det kommer vara aktuellt. Men då, ja. Jag såg ju, bara notera det här, James Cook i Bills här ligger trea i rushing yards. Jag tror inte han kommer vinna än. Men jag bara såg det för jag var tvungen att gå in och kolla hur mycket McCaffrey ledde med. Men förhoppningsvis kan han ha ett fungerande springspel där i Bills.
Ja, det var länge sedan.
Han är min dark horse bara för att det vore kul om de kan vinna med en running back i Bills eftersom att de aldrig lyckas springa bollen särskilt bra.
Ska vi gå upp till MVP-kategorin då?
Är det någon som ska säga något annat än Mahomes, eller? Jag säger honom varje gång.
Nej, Tua Tagovailoa. Alltså, reaktion såklart på 70 poäng här och att det inte kanske var han som var, men ja, rida den här jäkla dolphinsvågen så gör man ju det. Och han ser inte ut att bli sänkt i mattan 100 gånger per match heller längre. Så att det är mest för att det är kul. Mahomes hade lärt sig självklart att säga.
Ja.
Och lika självklart går det ju inte att säga Brock Purdy som MVP. För att det är det ju inte. Skulle få den här ska vinna hela skiten så är det löjligt om man sätter Brock Purdy som MVP. Så då står jag där med Tua Tagovailoa eller hans liksom som fick flytta på sig Jalen Hurts i Eagles.
Den enda som jag skulle kanske vilja peta in det är Justin Herbert kanske. Men nu när de tappar Mike Williams så blir det ju lite svettigare tycker jag. Alltså han är ju, Mike Williams är ju ändå väldigt bra alltså, när han spelar. Ja. Så det är ett stort avbräck för deras passanfall där. Men Herbert har ju annars varit väldigt bra hittills den här säsongen tycker jag. Och var ju otrolig hem mot Vikings också. Jag tror han kastade nästan 50 gånger eller något sånt där. Och hade ändå liksom 85% lyckade passningar. Och är bara känns lite flyt hade han på en och annan passning, det ska man säga, men det sätter vi hela matchen bara extremt stabil och han har ju varit sån hela säsongen, så att lite synd att de tappade Williams där, men annars slutar jag också mest åt Mahomes som är kanske det självklara valet här.
Ja, det var ingen som sa C.S. Stroud som offensive rookie av det här, eller?
Jo, jag nämnde att han mycket väl kan vinna en.
Ja, det gjorde det.
Han är ju den bästa kuben än så länge och kanske kommer vara den enda som kommer spela till mycket matcher för att han ska kunna ta den, och det har ju sett bra ut så.
Och den trofén kan man ju vinna utan att vara ett vinnande lag, menar jag, så att, då kan man ju lyfta fram dem också.
Verkligen.
Vad skulle vi göra nu? Skulle vi dra hela Pro Bowl-truppen också?
Pro Bowl-truppen också, nej. Alla som tackar nej, så att man också sen alla reserv, Pro Bowl-reserver.
Ja, precis.
Derek Carr.
Andra laget liksom. Ja, de brukar ju vara nere på den här sjunde kuben eller någonting per konferens när Pro Bowl är klart med sina uttagningar.
Ja, Andy Dalton passade för över 300 yard senast, vet du, så att tacka till dig en del så kan ett fönster öppna sig.
Ja, det var mot Si också andra sidan, så det är väl om det räknas riktigt.
Eller Huntley var väl en Pro Bowl förra året, va? Ravens backup QB.
Var han det?
Ja, jag tror att han var det.
Ja,
det är bra jävla sjukt.
Ja, herregud. Ja, nej, men vi kanske nöjer oss där då. Som sagt, jag hade ju några liksom, på vilka som kanske kunde utmana om statistiktitlarna där. Och det enda som var intressant var väl egentligen running back-positionen där det känns som ganska tunt med utmanare om det är liksom bakom McCaffrey där, om det är Swift i Eagles eller Pollard i Cowboys kanske som kan komma och utmana. Men det Cook också nämnde ni tidigare, så länge han håller i. Men det känns tufft. Och de andra var inte så himla roliga än så länge. Vi har ju nämnt alla spelare där redan, känns det som. Ska vi titta lite, lämna den där och titta lite framåt mot veckan som kommer här då?
Ja,
tycker jag.
Och vi kan väl göra samma sak som vi gjorde nyss här. Vi tar liksom varsin match. Och sen kanske krydda med någon extra. Men att det vi kanske nöjer oss där så vi inte går in på alla matcher den här veckan.
Ja, nej, men jag kan kicka igång med en riktigt jäkla ångestladdad historia här. Den och Broncos möter Chicago Bears. Båda är 0-3 och båda har sett bedrövliga ut. Så att man kan inte bara ta de här rosbuskarna, man får ju ta gödslet med också. Så att jag börjar med gödslet här, och det är ju en riktig, alltså det är två lag som är, jag vet inte om man kan säga fritt fall inför vecka 4, men något så nära åt det hållet, med den alltså riktigt bitter smak efter vecka som gick. Men jag tycker det är en intressant match här, för någonting måste ju ge vika åt det positiva hållet där för något av lagen. Du Mattias höll ju med mig lite där om att stundtals har du sett okej ut i Broncos offensiv i varje fall. Av det jag har sett så har de emellanåt gjort saker. Russell Wilson är ju fortfarande den han är med, men Cortland Sutton och Jerry Jeudy har ju blixtrat till emellanåt, så att det finns ju grejer i offensiven där. Medan då defensiven som ja, verkligen har gått ner sen Fangio-tiden. Jag tänker på en annan sak när jag pratar om Bears, är att det här med Russell Wilson, när han draftades jättelänge sedan, så pratades det väldigt mycket om att, och anledningen att han föll, var du som satt med Sioux där, var det tredje rundan Sioux tog honom då, Mattias?
Exakt.
Ja, och anledningen att han föll var att han var för liten, han var för liten för att kunna lyckas i NFL, och han kunde inte läsa över offensiva linjerna, han kunde inte komma runt och ut på samma sätt, vilket var totalt fel. Det gjorde han ju i alla dessa år. Men så tänker jag liksom, för att när jag såg den här matchen nu, såg tendenser och såg liksom bra också, men jag såg också allt det som, och det såg jag även förra året, som man pratade om då, att han ser helt plötsligt lite liten ut i Broncos. Han ser inte riktigt ut att komma runt eller se över sin offensiva linje längre, utan de här problemen som nämndes då har nästan poppat upp nu. Så att jag vet inte vem man ska lyfta på hatten för i Sio också. Det är Pete Carrolls förbannade hatt som ska lyftas för att han lyckades liksom använda honom runt detta. För jag tycker just nu att Russell Wilson ser ut att vara lite för liten quarterback för uppdraget. Och jag vet inte om det är hjärnspöken eller om det är fysiskt för liten. Men jag är jättenyfiken att se nu mot ett Chicago Bears som har sina problem och därtill både i försvaret som sett skräp ut, det ska alltså liksom kunna se stor ut igen, och ja, så det ska bli intressant. Och samtidigt så kan man vända på det här med Chicago Bears offensiv som också är usch vad kast det är. Så någonting måste ge vika här. Kan Justin Fields ta den här matchen som man liksom då fick någon form av hype kring förra året när han lyckades springa bra som man inte har gjort lika bra i år, och med det, när han fått göra det, så öppnar upp det så att han kanske också kan hitta sina receiver. För man har ju försökt bygga ett lag nu liksom att ta det nästa steg. Det är ju inte alls ut, man har ju tagit tillbaka snarare. Så att jag är väldigt nyfiken på vad som kommer ge vika åt det positiva hållet här för vilket lag i den här matchen.
Ja, men det är intressant. Man kan ju tänka sig att om Bears någon gång ska få igång det, så är det kanske mot det här Broncos-försvaret som har varit en väldigt stor besvikelse än så länge. Sen är de ju ganska långt ifrån att vara Dolphins, får man ju säga. Alltså det kanske inte kommer se riktigt lika lätt ut som det gjorde för Miami.
Nej.
Jag tror väl att Broncos kommer vinna den här matchen. Jag tror att de kommer vinna den med sitt anfall. Jag tror vi kommer få se en bra match här från Wilson. Kanske till och med en hel bra match, inte bara liksom någon kvart här och där. Men det betyder kanske inte så mycket På det långa loppet, att något av det, alltså det laget som vinner den här matchen, kanske inte betyder att det har lossnat. Något lag måste ju, som du säger, komma ut on top här och ändå göra en hyfsad match. Så det känns verkligen som en riktig slamkrypare här. Man brukar ju prata om de här unmovable objects som kraschar eller vad det är, och det här är lite tvärtom då.
Ja, men det känns ju också som att det måste, alltså det känns inte alls som det ska komma en reaktion för Bears. Bears är liksom i trass eller vart hela säsongen. Förlorar man, släpper man in 70 poäng och vad var vi, över 700 yards, då måste det väl komma någon form av reaktion här. De måste liksom hålla brandtal och saker måste flyga in i väggar och allt annat. Och det måste se, de måste nästan tugga fradga det här försvaret till den här matchen. Så jag förväntar mig lite av det. Jag förväntar mig reaktion av det här försvaret. Inte att de ska spela som ett topp 5-försvar, men att de i alla fall ska gå ut och visa att det är vad fan en egångsförtese.
Ja, det tror jag också. Och jag tror att de har en ledarstab som åtminstone kommer kräva det. Även det känns som att det är förlorat i Chicago redan nu. Det var en ganska matt stämning över spelarna redan nu i söndags när de då torskade mot Chiefs. Kändes som att de redan från första början hade gett upp, och de kommer säkert komma ganska matta till den här också.
Var det meningen den ordvitsen eller?
Nej,
Du sa
nej, det var inte.
Matt tre gånger. Matt Eberflus där.
Nej, det var inte meningen. Men det hade varit, det är du som göteborgare, att det ligger liksom där i blodet att du
ja, precis. Det. Tog det direkt.
För jag byta till en annan match som inte kommer
ja,
att vara
så sappa över.
Ja, tack, det gör jag gärna. Då kommer jag sappa över till den som kanske jag kommer se på, eller inte kanske, det här är inte den bästa så jag kommer nog inte se på den. Men en annan där kommer vara pepp i alla fall, och det är Ravens mot Browns. Dels för att det är en sån här divisionsmatch mellan två lag som det alltid är lika tufft och rivigt mellan. Men också för att det är två försvar som spelar väldigt bra. Vi har Baltimore torskade ju senast mot Colts, så det var ju förskräckligt förstås. Där kanske vi kan få se en motreaktion, men försvaret spelade ju bra. Och unge Kyle Hamilton spelade ju jättebra, hade ju både sax och bra, spelade bra coverage.
Tre sax rönade, va? Senaste matchen.
Ja. Och är den där armékniven som jag hoppas att han skulle kunna bli. Fick ju lite kritik i början av sin karriär där, men spelade ju jättebra, och de är ju alltid bra, Ravens. De har släppt alldeles för mycket spel på tredje down bara, vilket har gjort att de har hamnat i rätt långsamma sega drives. Och så möter man då ett Browns som har inte övertygat offensivt, men snarare då sett otroligt bra ut defensivt kanske. Eller ja, jag säger att det är ligans bästa försvar just nu i alla fall. Och med Miles Garrett då, årets defensiva spelare i täten, som möter ett Ravens som har skador, och inte minst då bland på linjen. Så där kommer det vara... Det kommer vara ett blodbad i den här matchen. Så den tror jag kommer vara sevärd av den anledningen.
Ja, du säljer in den bra.
Ja, nej, men det är ju verkligen en rolig fysisk match. Känns som att det är försvaren som kommer dominera. Det är i alla fall känslan på förhand här. Sen får vi se om de lyckas få lossna något av de här två anfallen som du säger har sett lite hackigare ut, minst sagt. Ravens har ju haft en ganska lång period nu av att slarva bort mycket matcher, jämna matcher, inte lyckas avsluta ordentligt. Man känner att de kanske spelar eller är bättre än vad de levererar, och ibland till och med spelar bättre än vad de får resultat för. Och gör man det tillräckligt länge så börjar det nästan bli någon form av sanning att det är det laget man är. Att man liksom inte lever upp till det man borde kanske, och att man inte tar möjligheterna som man behöver ta för att vinna matcherna i slutet. Och senast här var ju, det är ju en match som de helt enkelt bara inte får förlora.
Ja.
Och då blev ju, jag såg inte den matchen, men vi fick förstod det från Ravens fansen där på Slack att det var stora problem med Colts defensiva linje för Ravens.
Ja, och den har ju spelat bra, Colts offensiva linje, men nu möter man
ju bra,
nu möter man ju någonting ännu bättre.
Ja, till och med det. Vi har ju också första London-matchen, eller första internationella matchen också, den här söndagen. Så den börjar ju redan 15:30 när Falcons möter Jaguars. Så att den är ju också lite kul, tycker jag. Båda lagen försöker vinna sina respektive divisioner och sätter lite upp och ner ut, båda två. Jaguars har ju kanske sett, kanske varit lite större förväntningar på Jaguars den här säsongen än vad det har varit på Falcons, än fast många gillar mycket som finns där också, såklart, med deras springspel och offensiva linjer och sådana här grejer. Falcons är ändå 2-1, medan Jaguars är 1-2. Så att Falcons har ju fått lite mer resultat med sig i alla fall. Men det känns som att det kan bli en rolig match. En bra första London-match, tycker jag. Jaguars har ju varit mycket där på den sidan och spelat, så att är ju nästan hemmalag där borta. Jag tycker den kan bli intressant. Jag tror absolut att Falcons kan gå in och klå Jaguars här, om det, även fast Jaguars nog är favoriterna i den här matchen, va? Ja, det är de. I alla fall enligt oddssättarna. Men jag tycker den känns spännande och rolig. Och det är ju två lag som har en ganska ung trupp båda två, och mycket spännande spelare att följa och hur de utvecklas. Så på det sättet känns det ju roligt också, tycker jag.
Ja, absolut. Kul match. Jag tänker Dolphins Bills får vi ju nämna också som en klockren 19 match. Du nämnde väl, Mattias, att Bills har sett riktigt bra ut sedan deras knackiga vecka till de två senaste. Och ja, vi behöver ju inte prata mer om Dolphins egentligen, men Bills och Rickard Dark Horse till offensiv player of the year här. Cook, den yngre brorsan mot Dolphins som då ska landa någonstans. Jag har gjort 70 poäng veckan innan. Kan det må bli en reaktion åt andra hållet då, kontra vad Broncos har för reaktion, att de går ut och säger att ja, men vi löser detta, vet du? Och så möter man ett Bills som just nu är på en bra plats i mycket av det de gör. Jag tycker försvaret har steppat upp mer än vad jag trodde av det vi har sett i varje fall. Så Tre'Davious White kommer upp i den här nivån som jag älskar med honom och ser skitbra ut där. Kan nog ställa till det en del för Tua. Så att den tycker jag helt klart ska nämnas som en av veckans matcher.
Självklart. Bills har släppt 13 poäng nu de senaste 2 veckorna totalt. Alltså 10 mot Raiders och 3 mot Commanders. Nu är det kanske inte det tuffaste motståndet. Men det är framförallt som gör att man börjar tro på dem igen efter den här missen. Blunden första veckan är att anfallet har producerat. Alltså det var ju så här Bills såg ut förra året. Då hade de ju också ligans kanske bästa anfall och ett av de bästa försvaren rent poängmässigt i alla fall och statistiskt. Så på så sätt är det ju... Ja, här är väl då two unmovable, eller vad fan det heter, Mattias, objects. Att det är liksom två riktigt bra lag som möts. Det här är ju kanske, kommer ju vara en av säsongens bästa matcher. Ser det i alla fall ut som på förhand. Nu har jag ju lärt mig efter senaste veckan att det kan man inte säga om någonting. Men det kommer ju vara en riktig galansmatch. Jag har svårt att hitta någon annan 7-match som jag känner ens är i närheten lika intressant, och då tycker jag ändå Ravens-Browns-matchen är jättebra. Men det här är ju något unikt.
Verkligen, och det tänker jag som du säger också, det är ju två försvar som också spelar ganska bra. Och jag menar, Bills, trots att Dolphins vann med 50 poäng här nu, så har de ju ungefär samma poängskillnad de här två lagen hittills den här säsongen, för Bills har ju faktiskt också kört över sina motståndare fullständigt här de senaste 2 veckorna. Så att det känns som verkligen två, kanske två av de absolut bästa lagen som möts här nu. Och extra kul då såklart eftersom de spelar i samma division också. Så det är ju en viktig match så också. Särskilt för Bills kanske då, om de tappar och ligger 2 matcher bakom Dolphins och har dessutom förlorat i ett inbördes möte om de skulle torska den här. Och nu kanske Bills ändå har ganska goda chanser att nå slutspel och sånt där. Men det blir ju lite tuffare om man halkar efter divisionspolarna här. Eller divisionsmotståndarna kanske man ska säga. Det känns väldigt roligt. Bra defensiva linjer, borde kunna stöka till det för anfallen, även fast man tänker att de är svårstoppade, särskilt Miami just nu. Men kul på alla sätt. Har vi något mer som vi vill nämna från den där veckan?
Torsdagsmatchen är ju kul, jag vet inte om jag ska säga så mycket om den, men Lions-Packers känns ju som en rolig match. Två stycken lag som är, om inte annat, är lite så här fan favoriter, eller objektiva fanfavoriter. Den blir ju kul, tror jag, den anledningen. Sen tror jag att din Seahawks mot Giants där, måndagsmatchen, tror jag också kommer bli en väldigt kul match.
Ja, visst. Och sen är vi ju, som vi säger alltid, så här, vi tappar ju Rodgers här tyvärr, men annars hade ju Chiefs Jets varit en ganska spännande match. Ja. Den känns den inte riktigt lika rolig. Patriots Cowboys känns ju också ganska kul, för Cowboys som försöker komma tillbaka lite grann, Patriots som fortsätter spela bra på sitt försvar men har stora problem med sitt anfall. Så att, nej, det finns mycket spännande att titta på. En till ångestmatch där lite grann mellan Vikings och Panthers, se om Vikings ska vinna några matcher den här säsongen. Så att, nej, men det finns mycket att götta ner sig i den här veckan, tycker jag. Och en extra kul med en London-match då, så man kan verkligen sitta och få liggsår nästan från 15.30 där in i sena natten.
Ja.
Ja.
Man kan grilla, man kan tailgata, man kan liksom leva lite livet som en riktig jänkare. Det är ändå trevligt.
Verkligen.
Ja, nej, men det är nog speciellt med de där tidiga matcherna. Det är alltid härligt. Ja, men då lämnar vi den där veckan där och kanske lägger ner verkstaden för den här veckan, eller vad säger ni?
Det är det.
Ja, vi har tömt tankarna här nu.
Nu får det räcka.
Ja.
Ja, men vi säger så, tack för att ni har lyssnat, och så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det fint.
Ha det gött.